Månadens ansikte är Ulla-Britt Bramdahl som för 30 år sedan fick diagnosen glaukom eller grön starr. Efter att, som hon säger, först ha hamnat med huvudet nere i gyttjan så började hon plugga psykologi och var med om att dra igång det rikstäckande glaukomförbundet. Idag är Ulla-Britt 79 år och bor med maken Björn i Helsingborg i ett hem med en hel del skulpturer som vi strax ska titta lite på. Men först gäller det att hålla corona-avstånd.
Du får sätta mig där jag är på lagom avstånd.
Det här blir jättebra.
Sätt mig mitt emot.
Ja.
Så. Sen får Björn fixa med kaffet och sånt så småningom. Ja, klarar du att vända på kakan också?
Ja.
Ja, det är bra. Det är bra. Det här är ju utav Vincent Nilsson, konstnär i Höganäs. Han körde också taxi och han plockade upp mig någon gång ute på flygplatsen när jag hade varit på en glaukomresa till Stockholm. Och så fick jag en broschyr ifrån honom och så åkte vi dit och tittade. Och den här blev ju jag bara jätteförälskad i.
Hur ser den ut?
En pingvin med en liten pingvinunge på magen. Och den är i svart. Och sen har du då pingvinägget här bredvid. Det är sånt där som jag faller för när jag går ut och tittar på saker och ting. Va? Så känner man ju former och sånt. Jag kan vissa dagar lägga märke till att det är lite ljusare. De brukar ju på testerna lysa med starka lampor, va? Ögonläkaren brukar ju göra det, va? Och då kan jag möjligen uppfatta någon glimt. Jag har levt med det här nu i drygt 30 år och förlorade det mesta av synen då, kan jag säga. Sett ur perspektiv så såg jag ju jättebra fortfarande, va? Men det upplever man inte när man plötsligt drabbas. Och då, det är klart, där var det jobbigt. De första 5 åren, kan jag väl säga, då ligger man på botten i med huvudet ner i gyttjan och vill inte vara med längre. Men sen tog jag mig i kragen och sa, så här kan du inte leva i 30 år till. Det går inte.
Men är det så enkelt? Ta sig i kragen, det låter så där lite... Ja.
Jo, men man måste ju beskriva sin väg på något sätt. Nej, men då i början, jag mådde jättedåligt. Jag fick sluta jobba, ansågs inte kunna jobba. Och det var ju... där det blev lågkonjunktur, och då är det klart att en synskadad person är inte någon som man fortsätter att hålla i arbete. Så jag fick förtidspension och då var jag alltså inte ens 50.
Vad jobbade du med?
Jag har alltid jobbat med siffror, med statistik, löne, rutiner. Jag installerade lönerutiner ute hos kunder. Det är ju inte så där riktigt lyckat när man inte ser så bra.
Men tillbaka till detta med att ta sig i kragen. Hur då?
Ja, det är en bra fråga. Om man ser på perspektivet och ser att man, det här ska jag leva med. Den här synnedsättningen ska jag leva med. Och jag kan ju inte ligga där på botten i en depression. Det går inte. Ingen människa vill ju vara i närheten av en person som inte mår bra, om jag säger så. Jag skrev in mig på Stockholms universitet, vi bodde i Stockholm då. Började läsa psykologi, för jag ville ta reda på vad är det som händer med mig och min syn. Och hur ska jag påverka det här? Och där hade jag ju att göra. Då fanns det ju inga inlästa kurslitteratur eller någonting sånt där. Det var jättejobbigt. Men det höll jag på med Ja, ska det låta lite märkvärdigt så kan jag säga att jag följde doktorandutbildningen med en mycket sympatisk professor, Lars-Göran Nilsson, som höll på med minnesforskning. Så att med hans goda minne så fick jag följa doktorandutbildningen utan att vara inskriven som doktorand. Och det var jätteroligt, men det är jobbigt när man inte kan söka litteratur, referenser, ta reda på saker och ting på egen hand. Utan jag var ju helt beroende av någon som assisterade mig helt enkelt. Och jag utnyttjade goda vänners gymnasistbarn som läste in kurslitteratur till mig och satt och läste engelskspråkig psykologi för att jag skulle kunna tillgodogöra mig det. Ja, det var en spännande tillvaro. Väldigt roligt och väldigt givande.
Om det hade funnits ett bra stöd för dig som synskadad från universitetets sida, hade du doktorerat då?
Det tror jag hade gjort. Det tror jag.
Hur känns det att tänka tillbaka på att den möjligheten inte fanns?
Nej, det hade varit väldigt, väldigt skoj. Det hade det varit. Och jag läser ju fortfarande väldigt mycket. Men vad jag gjorde istället, ska du fråga, tycker jag. Jag började jobba med glaukomföreningen när vi flyttade i slutet på 98 under 99 så började jag tillsammans med Rune Ferngren skissa på glaukomförbundet som idag har föreningar i nästan alla län. Och det var ett stort jobb och ett väldigt roligt jobb. Då kunde jag ju sitta med textförstoring och sådana saker så att jag kunde läsa dokument, skriva dokument framförallt. Och ja, sen jobbade jag med glaukomförbundet i fram till 2004-2005 någonting. Men då satt jag här nere i Skåne och det började bli lite jobbigt med transporter och sånt där. För att allting hände ju i Stockholm eller i Stockholms närhet.
Varför behövdes det ett separat förbund för en synnedsättning tyckte du?
Om jag ska börja med historien där så fanns det i Göteborg och Stockholm en glaukomförening på vardera stället. Göteborg var lite före Stockholm men man hade börjat med en patientförening för glaukomiker. Och Per-Arne Granström var min ögonläkare och han frågade mig helt enkelt om inte jag ville gå in och vara lite aktiv i den föreningen för den var ganska passiv. Och det sa jag, det kan jag väl göra. Och på den vägen blev det. Och där träffade jag ju så småningom då Rune Ferngren. Och han hade ju lite kontakter på olika håll. Och sen fick vi kontakt med läkemedelsföretagen och fick lite uppbackning utav dem om att vi kunde sätta igång informationsträffar. För var det vi saknade. Det fanns ingen information om glaukom, inga kontakter utåt. Vad vi gjorde, vi startade det som idag heter ögontrycket. Det var till en början en liten informationsblad bara skriven utav mig på enklaste sätt. Med lite information och lite referat från ögonläkarnas föredrag och sådana saker. Men det har så småningom blivit den här tidskriften Ögontrycket som nu kommer ut 5 gånger om året. Med en redaktion och en ansvarig person. Så det är lite kul att ha varit med från början.
Jag tycker mig se någon sorts likhet mellan att börja läsa psykologi för att hitta fram till saker som rör vad som händer med en när man förlorar synen och en intresseförening. Det låter som du tar tag i det som inte finns och som behövs som är till nytta för dig själv och för andra. Eller hur ser du på dig själv?
För att man själv ska må bra. Här sitter jag och har ett liv framför mig. Jag kan ju inte sitta här och stirra rakt fram, eller hur? Jag måste ju göra någonting. Och det här med att läsa psykologi, det var oerhört roligt. Och det hade jag gärna fortsatt med. Men det var så pass mycket motstånd i. Det är ju ingen som hjälper en till rätta. Då måste man ju finna själv, så att säga, sina ämnen, sina ämnesområden, sina kontakter och sånt. Va? Sen att försöka informera i en ideell förening om den sjukdom som man själv är drabbad av och kan ta reda på information omkring och förmedla till andra. Det var väl jätteroligt att kunna göra detta. Och Gravkonföreningen i Stockholm expanderade ju ganska snabbt. Nu hör ju till saken också att vi hade jättefin kontakt med läkarna i Stockholm. Och sen när vi så småningom kom över i fasen med Glaukomförbundet att försöka göra en rikstäckande organisation, så hade vi ju alla glaukomprofessorerna bakom oss. Och sen en massa olika läkare ute i landet som vi fick kontakt med.
Vad lärde du dig själv om dig själv av psykologin och att arbeta ideellt?
Förmodligen väldigt mycket mer än jag hade förstått från början. Att jag kunde mer än vad jag trodde när jag råkade ut för den här synskadan. Då förlorar man ju fotfästet. Och det har jag ju bevittnat många exempel på med kontakter med människor som har, jag vill inte använda uttrycket drabbas, utan jag säger fått diagnosen glaukom, att det är inte så farligt som man tror när man får höra talas om det. För det enda man tar emot vid de första samtalen, det är ju att jag kommer att bli blind. För mig har det tagit 30 år och de synrester som man har, som man till en början bara upplever väldigt negativt och man tycker inte man ser någonting, de är guldvärda, det kan jag verkligen tala om med den erfarenhet jag har. Att vara inte allt för ledsen över det här med den nedsatta synförmågan. Därför man kan väldigt mycket mer än man tror om man använder den syn man har på ett förnuftigt sätt. Det värsta i de här sammanhangen, det är folk som bara spontant säger, ja men jag kan ju inte köra bil. Mitt svar då är att nej, jag har inte fyra hjul under fötterna, så jag kan inte heller ta mig fram, utan jag går. Och jag tar mig fram på annat sätt. Men livet består inte av att man förflyttar sig med hjälp av en bil.
Vad består livet av?
Väldigt mycket mer i kontakten med människor. Och att människor behöver hjälpa varann, stötta varandra. Alla kan något. Och kan hjälpas åt. Om man själv vill.
Du har även fritidsintressen och jag är väldigt ledsen över en sak. Vi skulle ha gett oss ut på Öresund för några år sedan med båt och med dig vid rodret, om jag minns rätt.
Det stämmer. Jag har seglat i 30-40 år, vad det kan bli för någonting. Men när jag råkade ut för den här synskadan, vad Björn gjorde då var att leta efter möjligheter för mig att kunna styra. För det är ju det handlar om, att man ska sitta vid rodret och man ska kunna se framåt, så att säga, och ta sig fram. Han hittade en autopilot som var omgjord. Det var väl någon förälder till ett synskadat barn som hade snickrat på en sån där grej. Vi köpte den där autopiloten och installerade på båten. Och den piper då olika typer av pip med hög eller låg frekvens beroende på om man styr åt styrbord eller babord. Och den satt jag med framför mig och styrde båten medan Björn skötte segel och sådana saker. För det är lite svårare när man inte kan se precis hur vinden blåser. Man känner ju väldigt mycket på vinden och märker varifrån det blåser. Men man behöver ju ha kursen under kontroll, och då pep den där. Och det var en väldigt grinig typ. Så minsta lilla grad man styrde upp som avvikelse från där man hade ställt in kursen, berättade den, va. Men jag blev nog rätt duktig på den där egentligen, att styra. Så att jag satt alltid vid rodret medan Björn skötte resten av seglingen.
Men hur kommer det sig att du sen tackade nej till att vi skulle göra det här reportaget ute på sandet?
Vi hade bestämt oss för att vi nog inte skulle fortsätta att segla, därför att det började bli lite för riskabelt. Och trafiken på Öresund här, och när jag inte kunde se de stora båtarna, då tyckte jag att det började bli lite för riskabelt att vara ute på sjön. Så det var dags att lägga av, tyvärr.
Vad ersätter seglingen, eller vad är intresset idag då? Vad gör du?
Vad jag gör? Läser. Jag läser talböcker från morgon till kväll, höll jag på att säga. Nej, men jag läser allt och väldigt mycket. Andra intressen. Vi har varit munskänkar sedan 40 år tillbaka.
Det får du nog ta och förklara vad det är.
När man har ett vinintresse och vill ta reda på och lära sig om viner, så går man med i Munskänkarna. Det är en riksorganisation. Och där kan man gå på utbildning och lära sig om viner och lära sig att smaka. Och att lära sig geografin, och sen kan man resa. Det gjorde vi väldigt mycket. Men jag har min motionscykel bakom ryggen på dig. Har du en motionscykel där ute som jag cyklar på varje morgon?
Så är det detta med månadens ansikte. Hur har du det med att beskriva ditt utseende?
Ja du, det var 30 år sedan jag såg det. Så att jag är naturligtvis väldigt ung och fräsch. Jag vet ju att jag är silverfärgad i håret. Har en kort pojkfrisyr. 1,70 en lång. Ja, normalbyggd är jag väl.
Och näsan, är den rak, spetsig?
Jag tror att jag har en ganska liten näsa, har jag inte det? Nej, men du vet, när man inte har sett sig själv på länge, så då är ju min minnesbild är ju den jag en gång hade när vi var unga och glada.
Sen har du på dig smycken.
Det är en sån där liten intresse som jag har skaffat mig på gamla dagar. Det finns hur många fina silversmeder som helst nere i den här delen av landet. Silver är min favorit.
Om du beskriver kedjan.
Det är länkar, och jag har ju använt ett seglingsbegrepp på den. Den är ju vriden åt olika håll, den här kedjan. Min association är vantskruvar. Det påstår Björn att den inte ser ut som, men den känns som att det är vantskruva.
Och då får du förklara.
Det som håller upp riggen på en segelbåt.
Du kan
ta skålarna om du skulle ha... Gillar du vaniljsås?
Ja då.
Ja, ta skålarna, Björn. Ja, ja.
Månadens ansikte var alltså Ulla-Britt Bramdahl. Och i bakgrunden hördes även hennes make Björn. Rune Ferngren, som nämndes i inslaget, var Glaukomförbundets första ordförande. Och musiken var ur förspel till En fauns eftermiddag av Claude Debussy. Intervjuade gjorde Dodo Parikas.